Titanic the Musical är en musikal med musik och texter av Maury Yeston och manus av Peter Stone. Handlingen är baserad på fartyget Titanics jungfrufärd och tragedin då skeppet sjönk den 15 april 1912. Musikalen hade premiär 23 april 1997 på Broadway där den gavs över 800 gånger och vann 5 Tony Awards. Av en slump hade James Camerons episka filmvariant av historien premiär i december samma år. Även om musikalen och filmen är baserade på samma historiska händelse är inte handlingen densamma i båda verken. När Titanic the Musical ges på Värmland Opera hösten 2022 är det första gången som Titanic spelas i Sverige och är översatt till svenska av Rickard Björk och Sanne Skervik. I detta ljudprogramblad kommer vi höra regissören Niklas Risbäck, den engelska scenografen och kostymören Gary McCann, dirigenten Niklas Nydersjö samt musikvetaren Björn Eduard som berättar om tonsättaren Maury Yeston.
I varje tid har människan försökt att skapa verk som tänjer gränserna för det möjliga.
Jag heter Niklas Risbäck och jag är regissör för musikalen Titanic som nu ska ha Sverige-premiär här på Värmland Opera. Och det är en dröm som går i uppfyllelse för mig att få iscensätta denna produktion. Jag är egentligen skådespelare från början men har då klivit över till att börja regissera och har alltid sedan jag gick teaterhögskolan haft en stark längtan och kärlek gentemot musikteater. Och Titanic the Musical är verkligen musikteater. Det är ett dramatiskt verk som ställer höga krav på skådespeleriet men som också använder musikalteaterns fantastiska form genom att uttrycka sig i sång och dans och musik. Titanic the Musical kom jag i kontakt med 1997. Då hade den premiär på Broadway. Och en tid efter så släpptes skivan som de alltid gör på Broadway. Och den köpte jag och blev fullständigt förälskad i musiken. Och jag har lyssnat på den så mycket sedan dess. Musiken är dramatisk, vacker, målande. Den har allt som ett bra musikteaterverk kräver, tycker jag. Och ända sedan dess så har jag gått och fantiserat kring hur man skulle kunna iscensätta det här verket. Och nu ska alltså detta få bli verklighet på Värmland Opera. Jag är oerhört glad och tacksam över att få uppleva detta. Titanic the Musical, det är ett speciellt verk. Det är en ensemblemusikal. Från början så skrevs den för ungefär 40 artister och en stor orkester på 26 man. Och på Broadway, trots strålande recensioner och mängder utav priser, så fick de det inte riktigt att gå ihop i slutändan. Det blev helt enkelt för dyrt att driva en så stor produktion. Men några år senare, eller jag tror det var runt 2015, så gjorde man om den lite. Man gjorde en ny version där man krympte antalet medverkande till 20. Och då kunde man få ner kostnaderna en del i alla fall. Och det är alltså den versionen vi gör nu på Värmland Opera. 22 artister har vi faktiskt och de delar på ett 60-tal roller. De porträtterar allt från koleldarna längst ner i skeppet ända upp till kaptenen uppe på kommandobryggan. Och däremellan finns givetvis mångmiljonärer, handelsresande, tredjeklasspassagerare och en gigantisk besättning. Och jag tror jag sa att det är ett ambitiöst verk. Den är nästan filmiskt skriven, även om den inte har någonting med den där kända filmen som många av er såg på 90-talet. Utan Titanic är sitt eget verk. Men som sagt, den är filmiskt skriven. Den hoppar mellan många olika miljöer. Och där har vi en fantastisk scenografi som hjälper oss att kunna göra detta och lösa de här snabba hoppen på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Gary McCann heter scenografen som även har gjort de fantastiska kostymerna. 150 kostymer tror jag att det är runt omkring. Och alla ni som har sett Downton Abbey vet hur klädmodet såg ut på 1900 eller runt 1912. Det är fantastiska kostymer och en underbar klädprakt. Det kan jag lova er.
Mr. Astor kräver sin dram. Mrs. Strauss har sin gåslever utan någon sås. Paret Widener älskar vårt land. Snabbt och lätt blir det skvätt, får vi stå där med skam.
Alla karaktärerna i musikalen, de är baserade på riktiga människor som var ombord på Titanic. Ibland så har man tagit flera personer och gjort en karaktär utav dem, men som sagt, alla är grundade i en person som har funnits. Till exempel så har vi med naturligtvis kaptenen, han hette Captain Smith, och han reste med Titanic. Han skulle egentligen gå i pension, men blev övertygad om att göra en sista jungfruresa innan han tackade för sig. Hans fru var inte glad för detta, men han kunde inte tacka nej. Han var enormt dedikerad sitt yrke, och det blev också hans sista resa. Vi har även ett par i första klass, paret Strauss, Ida och Isidor Strauss. Och Isidor Strauss, han var en av grundarna till världens största varuhus som ligger i New York, som heter Macy's. De var också ombord på fartyget. Ida, hon hade varit lite krasslig, så de hade rest till Europa för att hon skulle kurera sig på Rivieran. Och nu skulle de resa tillbaka till sin stora familj i New York. Och vid livbåtarna så erbjöds Ida en plats. Även Isidor erbjöds en plats, men han vägrade kliva i. Han tyckte att de skulle släppa ombord de yngre männen först. Men detta tillåts inte, eller tillät man inte. Och då bestämde sig Ida för att stanna med Isidor på skeppet. Och hon ska då ha sagt, vilket numera är legendariskt, dit du går, går jag. De går också under på fartyget. Sen har vi två stycken andra klasspassagerare, Alice och Edgar Beans, som reser ombord. Och Alice, hon är så förtjust över att hon får resa ombord på Titanic, och hon vill ingenting heller än att ta sig in i första klass och få frottera sig med det tjusiga folket. Och på vägen så glömmer hon bort det kanske viktigaste i livet, sin livskamrat. Hon blir förblindad ett tag, men vaknar upp vid livbåtarna när hon inser att hon måste lämna sin älskade make.
Skjut! In kolet i pannan och snabb reträtt. Mata elden i pannan och snabb reträtt. Varje andetag du tar det svart och hett, och din rygg den är öm och täckt av svett. Så vad gör vi här i ett pannrum på ett skepp?
Vi har en koleldare, Barrett. Det fanns faktiskt två Barretts ombord på Titanic. Den ena dog och den andra överlevde. Men i föreställningen så får vi följa den ena utav dem. Barrett, han är en koleldare och jobbar längst ner i skeppet och utför de orders som kommer uppifrån. Han har också en fantastisk sång som heter Barretts sång, som är en av mina favoritsånger i föreställningen.
I varje tid har människan försökt att skapa verk som tänjer gränserna för det möjliga. Öken sand med blocket av stenen, pyramid med stöd av starka ströbågar.
Även ouvertyren i Titanic, och det vill säga det första musikstycket som spelas i föreställningen, var ett stycke som jag blev väldigt snabbt förälskad i när jag lyssnade på den. Det är en dramatisk ouvertyr där Maurice Gaston har jobbat med känslan av hav och dramatik. Och den instrumentala musiken, den går nästan genom hela föreställningen, och det ligger mycket sån här instrumental musik under talscenerna där de ibland går i tal, det vill säga man pratar sin dialog, och sen så sjunger de vissa meningar, och så man blandar tal och sång. Och de där underscoren i föreställningen är också väldigt, väldigt förtjust i. De hjälper till att skapa en känsla och en färg till scenerna som är superspännande, tycker jag.
Efter regissören Niklas Risbecks ord om föreställningen följer här den brittiske scenografen Gary McCann som berättar om sitt arbete med musikalen.
Right, so my name's Gary McCann and I work as a set and costume designer. This is my first time working in Sweden, in Karlstad, on Titanic the Musical, but normally I work in opera productions and I do that all over the world, from Santa Fe to Venice. I did a big project in Norwegian National Opera in Oslo, so all sorts of different places. So it's good to be in Karlstad, and Titanic the Musical is quite a big challenge, actually. I think musicals are always quite complicated, simply in terms of logistics. So it's as much a problem-solving exercise in terms of scene changes as it is in terms of doing something which is visually stimulating for the audience to look at. So like most musicals, there's lots and lots of scenes and lots of scene changes. So we've got a very complex stage machine, which allows us to create all sorts of different dynamics and spaces, volumes and levels to tell the story. So I think that the first big problem is to solve is the moving from moment to moment, moving from scene to scene. How does that happen seamlessly? How does it happen quickly? What we don't want is everything grinding to a halt and people shifting big chunks of scenery around to create a different space, because the flow of the action would be destroyed. So we've got three rotating structures which look very much like pieces of a ship. They've got gantries, levels, walkways and staircases. But those three elements can are automated through stage machinery, and they can revolve independently of each other. So through the kind of movement of these pieces, we can create all sorts of different configurations, which, to my view and Nicholas's view, the director, expresses the spaces that we want to be in. So, we move from the bridge to the first class lounge, to the third class dining room, to the radiographer's room. And all of those spaces are expressed through these moving elements. In a way, we've got a huge set on stage, and in a way, we've got very little on stage. So it's sort of partly a lot of set and partly a sort of empty space, if you like. And we're using light and people to evoke the scenes, if you like. So that's basically the stage set. We've got a great lighting designer, Paolo, who's great to work with, and we're working on creating really dynamic lighting for the show, lots of mist and smoke to sort of sculpt the space through the metal structures. And then obviously we've got the people on the space, and we've got a wonderful cast of Swedish performers, and they play lots and lots of different roles. So once again, we've got a kind of logistics headache in terms of who's wearing what, who are they playing, and what do they need to change into within a very short space of time to play a different character. And so Nicholas has worked very hard to plan ahead with all of the kind of casting and how the different roles are played by the same people. And then that obviously leads me to talk about the costumes. So a bit like the set, we're not trying to reinvent the wheel. I don't feel I've really making any sort of major creative statement with the look of the show, other than trying to evoke the ship and all the different spaces on it. Similarly with the costumes, there's such a multiplicity of roles that it's important that the audience kind of are able to understand what the story is. So in a way, the job of set and costume designer on this particular project is that of a storyteller, telling the story through the space and through the way that people are dressed. So obviously the really big part, one of the big important parts of the story of Titanic, is how it functions as a kind of microcosm of British society. Particularly at the beginning of the 20th century, in which class is really specifically defined. So, there's very little movement between the class, and you're very categorized by the kind of family you're born into. So, we've got different levels for different classes on the ship. And obviously, if you've seen the film, you know how that ends for some of the people who are in the lower decks. So the three different classes that are so clearly defined in society and in the script are also clearly defined in terms of what I've done with the costumes. So we've got very rich fabrics, brocades, damasks, devorés, silks. We have extravagant hats with lots of embellishments, which define the first class characters, who clearly express their wealth and influence through their clothing. We've got the second class, who are well presented. They look tidy, they look smart, but they're lacking that flamboyance that we see in the first class. And then we've got the third class, who obviously a mixture of Irish and English characters. And their look is one which is much more organic in terms of tone. So I've given them these sort of moss greens, these sort of ochre colours, and these sort of rusty colours, which, you know, if you even think about how was fabric dyed at the beginning of the 20th century, we sort of perhaps arrive at these colour palettes. So visually, hopefully, it's very clear for people to understand who's who, what's going on, where we're supposed to be, and what the characters are. And I think that's my principal job with this project.
Jag ber om ursäkt, kapten.
Andra klass resande ska fortsätta till salongen. Ta på er livesta namn, ni får snart fler instruktioner.
Ursäkta, varför har skeppet stannat?
Som jag förstår har ett isberg skrapat bort en del av färgen och kaptenen vill inte fortsätta för hon är som ny igen.
Jaha, men då tror jag att jag stannar i hytten och läser klart
min... Gary McKen berättade om hur hans största utmaning var att gestalta ett jätteskepp på scenen. Och samtidigt kunna följa manuset med många snabba scenbyten till olika lokaliteter ombord på båten. Svaret blev ett komplicerat scenbygge med en vridscen med inte mindre än tre olika ringar som kan rotera oberoende av varandra. Gary beskriver vidare hur han i mångt och mycket illustrerar handlingen med sina kostymkreationer. Det är kostymerna som berättar vilken karaktär som sångarna har, vilken klasstillhörighet de har, samt i mångt och mycket beskriver karaktärens historia.
Och jag är tämligen säker på att allt är under kontroll.
Då litar jag på att vi kan börja röra på oss.
Jonas Nydersjö, som är musikaliskt ansvarig samt dirigent, håller i ytterligare en komponent som berättar historien, nämligen musiken. Nydersjö hyllar kompositören Maury Gaston, som han anser utfört detta arbete mycket väl.
Vänta nere på C-däck, ta fram era livestar så får ni snart fler infektioner.
Vad är det? Vad händer?
Jag vet inte. Det var ett fruktansvärt skrapande odjur och så stannade vi plötsligt.
Men vad ska vi göra?
Mitt namn är Jonas Nydersjö och jag jobbar som dirigent och arrangör och kompositör. Jag jobbar på Värmland Opera nu under hösten för att jobba med Titanic. Innan dess så har jag varit på Värmland Opera en gång innan för snart 10 år sedan. Då jobbade vi med en barnopera som heter Tre små grisar och nu är det dags att få komma tillbaka igen. Jag kommer precis från att ha varit i Göteborg på operan där och jobbat med en musikal med Håkan Hellström musik. Men nu är det dags för Titanic. Det spännande med musiken i Titanic tycker jag som är ansvarig för musiken i den här föreställningen då, det är hur han arbetar med att serva alla karaktärerna med rätt musik för rätt sammanhang. Det finns ju ett gäng spännande karaktärer i föreställningen och det är så fint att se nu när vi djupdyker det här materialet hur han på så många olika nivåer målar upp en bild av de här karaktärerna bara genom att höra hur deras musik låter. Vi ska alldeles strax lyssna på musik från en karaktär som jag tycker är väldigt härlig och det är stewarden i första klass som heter Etches. Steward är ju en person som är som en pass upp, en hovmästare, och han har otrolig koll och han är väldigt, ska vara väldigt rakt och väldigt rent och väldigt fint och väldigt korrekt, och vett och etikett håller man väldigt högt. Och hans väldigt raka och korrekta musik ska vi lyssna lite grann på nu.
Allt är i ordning för ikväll, snart anländer gästerna. Belevat och kräset klientel, ni vet vad de räknar med. En klanderfri service utan slafs när samhällets främsta ska servera sin mat och dryck till havs. Vi tjänstgjorde på Baltic och på Hauseanic. Olympica med gäst i går, rutinen nu är likadan. Mr. Astor kräver sin dram. Mrs. Strauss har sin gåslever utan någon sås.
Och i den här musiken som vi hörde nu så tycker jag att Etches karaktär kommer fram så fint, och det här väldigt strama, raka, som i musiken nästan låter, det blir nästan lite marschartat och lite fyrkantigt sådär. Men om vi hoppar till nästa karaktär som man kan prata om, så har vi koleldaren till exempel. Han är ju längst ner i skeppet och skeppar kol hela dagarna och med sin spade, och han har det inte så lätt i livet. Han tjänar väldigt lite pengar och han är ganska frustrerad över detta. Och allt det här är ju detaljer som smittar av sig i hur musiken låter. Både hur låten är komponerad, men också hur den är orkestrerad, alltså hur man använder orkestern för att måla upp de här olika situationerna. Så nu ska vi lyssna lite grann på den frustrerade koleldarens låt.
Skjut in kolet i pannan och snabb reträtt. Mata elden i pannan och snabb reträtt. Varje andetag du tar det svart och hett, och din rygg den är röm och täckt av svett. Så vad gör vi här i ett pannrum på ett skepp?
Och det här var lite grann av koleldaren Barretts sång. Ytterligare en karaktär som har fått väldigt distinkt och signifikativ musik är Alice. Hennes karaktär är, hon är väldigt intresserad av skvaller, och antagligen är det så att om det finns skvallertidningar på den här tiden så har hon antagligen läst allihopa. Och det gör att när hon väl kommer upp på den här fantastiska båten så får hon ju helt plötsligt träffa alla de här människorna som kommer och ska, som hon har läst så mycket om i tidningarna, och helt plötsligt är det de som har köpt en första klassbiljett till den här fantastiska båten. Så för henne är det här otroligt spännande. Och en av hennes sånginsatser tycker jag så otroligt mycket om, när hon i princip, det är som att musiken och orkestern nästan gestaltar hennes inre puls på något sätt, och hon blir så otroligt exalterad och till sig när hon helt plötsligt inser att nej, men där är ju hon, och henne vet jag så mycket om, och hon har det här och det här och, det här, och där kommer han, och han har jättemycket pengar, och hans fru har ju blivit sjuk, och det är så synd om dem, och bla bla bla, och hon håller på i ett frenetiskt tempo, och hur orkestern också supportar henne i detta och liksom hjälper oss som publik att förstå hennes, att hennes inre puls är något helt annat än vad alla andra människor på scen har just nu. Det tycker jag också otroligt finurligt och roligt skrivet. Och här lyssnar vi lite grann på den.
Hon heter Madeleine, är John Jacob Astors andra fru, och fyller snart 19 år och redan gift med en förmögen man, god för mer än hundratals miljoner, och nästa år blir han 50. De gifte sig för ett halvår sedan, men se hennes mage är som en klotskandal och total. Av publicitet så fick de fly till Europa. Fly till Europa!
Mr. och Mrs. Isidor Strauss, välkomnas till salongsvit B55.
Och avslutningsvis så vill jag också nämna hur det krävs ju väldigt mycket folk när man gör en teaterföreställning. Och Maurice Eston är ju den som har skrivit alla sångerna och alla melodierna, och All musik som vi hör är ju komponerad av Maurice Eston. Men för att måla med orkestern sen så tar ju Maurice Eston in en av de absolut största orkestrerarna i teatervärlden, och en min absoluta favorit när det gäller att måla med en orkester i en teaterföreställning, och han heter Jonathan Tunick. Han är en mästare på att använda orkestern på så många sätt som möjligt. Och Jonathan Tunick känner man kanske till om man har lyssnat på Stephen Sondheims föreställningar. För då är det också Jonathan Tunick som har varit inne och orkestrerat och målat med orkestern där. Och han är så otroligt bra på att ta vara på alla de här sakerna som vi har pratat om nu, med de olika karaktärerna och vad är det för scen vi vill måla upp med hjälp av orkestern. Det är inte bara vilken melodi vill vi spela och vilka ackord ska vi ha till, utan hur ska vi gestalta den här melodin och hur ska den här ackorden spelas. Och det samarbetet mellan dem tycker jag är så otroligt fint, hur Maurice Estons melodier tillsammans med Jonathan Tunicks orkestrerar målarpensel, hur de faktiskt gifte sig så otroligt fint i den här föreställningen. Och det ska vi lyssna lite grann på nu. Här hörde ni ett litet utdrag från ouvertyren från musikalen Titanic. Jag heter Jonas Nydesjö och jag är föreställningens dirigent.
Avslutningsvis tecknar Björn Edward ett porträtt av musikalens tonsättare Maury Gaston.
Vilken syn!
Tonsättaren Maury Gaston har blivit världsberömd för sina musikaler. Han är mest känd som upphovsmannen till den nya typen av Broadway-musikaler, till vilka han skrivit både text och musik. Men han är även kompositör av klassisk orkester- och ballettmusik samt musikprofessor vid Yale University. Maury Gaston, som föddes den 3 oktober 1945 i Jersey City, hade en engelskfödd far som sjöng musicalsånger hemma och en amerikansk judisk mor som var en driven pianist. Det var ganska vanligt bland judiska immigranter och tonsättare att de hade släktingar som var kantorer i synagogor. Det gällde även till exempel George Gershwin och Kurt Weill. Han har berättat hur han först kom i kontakt med musik och musikdramatik. Som ett litet och påverkbart barn placerades jag vid 3 års ålder i synagogans mitt och fick se en man i kostym, dramatiskt placerad på en slags scen, sjungande av hela sitt hjärta inför en hänförd församling. Detta lämnade ett bestående intryck. När han var 5 år började han ta pianolektioner och vid 7 års ålder vann han en utmärkelse i komposition. Hans intresse för musikteater väcktes när han var 10 år, då hans mor tog honom till en föreställning av My Fair Lady på Broadway. Efterhand breddade han sina musikstudier till att omfatta, förutom klassisk och religiös musik samt Broadway-melodier, även jazz, folkmusik, rock'n'roll och tidig musik, alltså Tudor-musik eller renässansmusik. Dock skrev Gaston själv i samband med sina studier på Yale: "Jag är lika mycket textförfattare som kompositör och musikteatern är den enda genren jag känner till där texten är lika viktig som musiken." Upprinnelsen till hans första musikalsuccé, Nine, var att han tidigare sett Federico Fellinis film 8,5, vilken handlade om en regissörs mittlivskris och kreativa torka. Gaston tog intryck av filmen och satte 1978 upp en showversion av Nine. I publiken fanns den uppburna filmskådespelerskan Catherine Hepburn, som imponerad av det hon sett skrev till Fellini att hon hade upplevt en underbar show baserad på hans film. När Gaston i sin tur bad om tillåtelse att förvandla showen till musikal svarade Fellini att han redan mottagit ett brev från Hepburn och gav snabbt sitt medgivande. Musikalen Nine hade urpremiär den 9 maj 1982 på 46th Street Theater på Broadway och spelades 729 gånger. År 2003 togs musikalen upp igen och då renderades den en Tony Award. 1989 fick gästerna förfrågan om att göra en förbättring av musikalen Grand Hotel, som dittills inte varit lyckosam. Gästen skrev 8 nya sånger och reviderade mycket av texten. Den nygamla versionen av Grand Hotel hade premiär i november 89 och spelades 1077 gånger. Efter att Robert Ballard funnit Titanics vrak på Atlantens botten 1985 inspirerades gästen att skriva en musikal om katastrofen. Han skrev själv: "Det som drog mig till projektet var de positiva aspekterna av vad fartyget representerade. För det första, mänsklighetens strävan efter imponerande ingenjörskonst och andra teknologiska bragder, trots att det kan föreligga risk för tragiska misslyckanden. Och för det andra, passagerarnas drömmar. I tredje klass vill man emigrera till ett bättre liv. Andra klasspassagerarna strävar efter att få en trygg livsstil som imiterar de högre klasserna. Medan första klass gör allt för att upprätthålla sina privilegierade positioner för all framtid. Kollisionen med isberget krossade alla dessa drömmar samtidigt. Och de påföljande karaktärsförändringarna hos passagerare och besättning hade, tycktes det mig, potentialen till ett stort emotionellt och musikaliskt uttryck på scen." Urpremiären ägde rum på Broadways Land Fontaine Theater 1997 och fick inledningsvis blandad kritik, mycket beroende på handlingen i sig. Det var ett mycket laddat ämne. Med god publicitet och Tony Awards belöningar i alla kategorier som den var nominerad i, inklusive bästa manus, musik och musikal, bidrog till att Titanic The Musical etablerade sig som en stor succé. Den gavs över 800 gånger på Broadway. Den reducerade uppsättningen i London 2013 på Southwark Theatre med mindre ensemble och färre orkestermedlemmar förärade samtliga off-West End-utmärkelser som finns. Sedan dess har Titanic spelats världen över och nu är det alltså dags för den första svenska versionen.
Nej, kapten, kunde jungfru färden fått en vackrare dag?
Inte som den här, miss mig, inte som den här, miss.
Jag heter Kjell Englund och är teaterchef vid Värmland Opera. Jag hoppas att ni har haft behållning av detta ljudprogramblad och jag önskar er en trevlig kväll med oss ombord på Titanic The Musical.
För dig som är intresserad av den historiska händelsen då Titanic sjönk 1912 har vi ett extra ljudprogramblad som bonusmaterial med etnologen, författaren och en av de ledande experterna på RMS Titanic. Hör honom berätta om sin forskning, överlevande svenskar och mycket annat.